Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Fan, vad ska en bira för stämningen skulle? När man sitter här nere och tittar på all jävla alkohol så... Fan, förtjänat det. Jag har varit skitduktig i helgen.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Har du koll på SAS, Janne?
Ja, den solbrända legenden från 90-talet.
80-talet till och med.
80-talet. Ja, han var chef, 90, vd för SAS när SAS gick som bäst, va?
Han var väl det som de här juppisarna, som måste heta, drömde om att bli på något vis. Ja. Han var framgångsrik, solbränd och stavade Karlsson med Z. Jan Karlsson.
Just det, precis.
Legendarisk svensk företagsledare, helt enkelt.
Mm, han såg liksom väldigt len ut, lean. Ja. Och såg ut att dofta gott, jämnt.
Ja, och det är ändå viktigt att han är från Göteborg på något vis. Det ska man vara, om man är en sån på 80-talet.
Ja.
Men han hade ju sina liksom... Han styrde väl med järnhand på många sätt. Hela SAS-bygget. Mm. Och han hade en grej som jag tyckte var så intressant. När de på SAS då i sin prime sökte efter till exempel säg en ny marknadschef eller någonting, så rasar det givetvis in ansökningar. Och på hans då skrivbord så landade alla de här breven med ansökningar. Alltså hundratals. Och varje gång han gjorde det här, när han gjorde en ny ansökan, så låg den här högen på hans bord. Då tog han bara bort halva högen. Och så kastade han den bara sig bakom axeln. Så det bara flög papper i rummet. Mm-hmm. Och sen så frågade liksom hans sekreterare, varför gör du så där för? Ja, alltså på SAS vill jag inte ha människor med otur. Och de här människorna, de har otur. Ja. Fan, mysigt.
Ja, det är fan, det har verkligen något.
Ja, visst har det. För att egentligen är det ingen skada skedd.
Nej.
Fast kanske... Det är inte helt rätt. Han missade
det är ju riktigt fittigt, men det är ju också riktigt roligt.
Det är riktigt bra, tycker jag. Ja. Den typen av företagsledare mår man bra av att de har funnits. Kanske inte att man skulle ha en sån ledare själv att jobba under. Eller vem vet?
Nej, det känns att de inte finns kvar längre riktigt heller, eller?
Nej.
Den där typen av karismatiska... liksom företagsledare som fanns förr i tiden. Eller vad vet jag. Men man ser på den här företagsledaren nu när man sitter i Carina Bergfeldt och liksom, det är bara, man vill ju bara slå in facet på dem. Nej, höll jag på att säga. Men...
Ja, men det är inte så att, det är inte så att Sassianne var liksom en triatlet som gick upp 4:30 på morgonen och liksom gjorde sina duties och sen skötte företaget. Nej. Som de gör idag. Som är liksom högpresterande på alla sätt.
Ja.
Det här var ju en livsnjutare.
Ja, verkligen. Ja, när man saknar honom lite. Vad gör han idag? Vet vi det? Nej.
Jag gjorde en dokumentär om 80-talet med Filip och Fredrik för, säg, 4 år sedan.
Mm.
Och då så var han med i studion som vi gjorde intervjuer i. Och då så kom han dit och var en underbar man, kan jag säga. Han var väldigt, väldigt karismatisk fortfarande. Såg ut givetvis som en läderväska i ansiktet.
Mm.
Lika brun. Oerhört liksom pondus. Oerhört pondus hade han.
Mm.
Men alltså han kanske var 80 plus. Ändå snygg på något vis.
Ja, jag kan tänka mig det.
Alltså han doftade väldigt gott. Som du
var,
säger.
Var han fortfarande solbränd?
Det får man säga, du.
Hade han framgångsbrännan?
Ja, det var inte bakgång.
Nej, mysigt. Men han hade också, det är väl också så här, han gick väl, lämnade också på topp, eller? Nej, det här vet jag inte, men det känns som att han lämnade på topp. Han är inte som Janne Andersson som liksom bara avslutar på sämsta möjliga sätt.
Med 11 000 på Friends mot Estland.
Nej, men Sass Janne har ett värdigare avslut förhoppningsvis.
Mm.
Apropå VD:ar.
Mm.
Jag har gjort lite research angående Jensens böffhus.
Jaja.
Ja. Det finns ändå en liten story som ändå värd att berättas på något sätt om Jensens böffhus.
Det är ändå så. För du, förra veckan så hade du ju en stor fråga. Vem är Jensen?
Precis. Och jag läste ju på lite om det här då. För att jag blev lite intrigued av liksom upphovet till Jensens böffhus. Vem ligger bakom det? Vem är Jensen?
Mm.
Och det är alltså en ung liksom handelsmans son, köpmans son som heter Palle Skov Jensen. Mm. Som föddes 1953 i Odense.
Ja.
Det känns inte heller som en skräll att han föddes just Odense.
Vad fan?
Eller?
Vad har du på Odense? Som...
Nej, men Odense, bara jag hör ordet Odense så tänker jag ju på danska rasistiska grisbönder.
Ja.
Jag vet inte varför jag aldrig varit där, men det bara känns som att alla där i Odense är såna.
Ja, vi säger att det är det i alla fall, tycker jag.
Ja. Men hans pappa var i alla fall köpman och höll på i detaljhandeln och hej och hå. Och Palle Skov Jensen, han växte upp i den här miljön då och startade en dagligvaruhandel som gick svinbra. Han hade låg pris givetvis.
Mm. Ja.
Men den köptes upp av Bonus dagligvaruhandel. Ja. Och så tänkte han så här, vad är nästa utmaning nu? Nej, jag vill starta restaurang fast med samma tänk. Samma billiga tänk. Och startade då liksom Jensens böffhus. Men som hade liksom taglinen en bra biff för alla eller något. Fan, halvrisig.
Ja, men det är...
Halvrisig slogan, men det var något sånt i alla fall. Det blev en framgångssaga. Det öppnade i Sverige, Norge. Du vet, det blev dunder. Han började kallas för Böffpalle. Han blev lite av en känd... Böffpalle.
Ja.
Inte så dumt ändå att bli kallad.
Nej.
Men det blev i alla fall en jävla succé. Men sen så började nämligen den här Palle...
Kan det vara så att Böffpalle började dricka lite? Eller?
Det tar jag för givet. Alltså,
okay.
Alltså det är grosshandlargrogg till lunch. Alltså. Varje
isad
dag i veckan.
Gumma.
Ja. Jag har fortfarande sett någon bild på honom, men det kan man ju också bara tänka sig.
Ja.
Men sen börjar då så här, det är som en klassisk biopic. Nu sa jag rätt. Mm. Alltså inte biopic.
Biopic brukar du säga.
Ja. Men man tittar på så mycket sportdokumentärer nu och sådär uppgång och fall. Och det är ju en sån tydlig dramaturgi. Jag såg den här Sly på Netflix om Sylvester Stallone. Den var helt mysig.
Ja.
Men det är också så här uppgång och fall. Vet. Succé, succé, succé. Det går åt helvete. Och sen någon sorts upprättelse på slutet. Men Jensens böffhus-historien följer lite samma mall. För att här någonstans hade det varit en biopic nu. Då hade ju man bara sett hur han flyger till Marbella och dricker och super och har brudar och liksom bara, du vet, lever livets goda liv som Böffpalle.
Ja.
Och får lite hybris och tappar verklighetsförankringen lite. Som de gör i alla biopics.
Ja, exakt.
Men då, samtidigt, i den lilla danska staden Säby så har en man som heter Jakob Jensen.
Mm.
Alltså helt fristående från Palle Jensen. Han var en fiskare som började öppna en restaurang som skulle servera fisk.
Mm-hmm.
Han heter också Jensen i efternamn.
Ja.
Ja, så han döper den här restaurangen till Jensens fiskrestaurang.
Ja, han gör det. Inte fiskhus. Det hade varit roligare.
Nej. Ja, det hade faktiskt varit ännu roligare. Men han döper det till Jensens fiskrestaurang. Vilket är fullt rimligt om man heter Jensen.
Ja, verkligen.
Ja, det är inte så att man kan äga efternamnet Jensen. Det är väl som Johansson i Sverige. Det är förmodligen det vanligaste fucking efternamnet som finns i hela Danmark. Men hade det varit filmen, jag säger bara filmen då. Hade det varit filmen om Böffpalle, då hade han ju förmodligen suttit på någon liksom fest i Marbella. Dyngrak, solbränd.
Mm.
Och någon hade kommit och viskat till hans öra bara, du öppnat den. Fiskrestaurang i Säby som heter Jensens fiskrestaurang. Och hur han flyger upp i bordet och bara blir så jävla förbannad.
Ja.
Och det blir ju då Palle. För han bestämmer sig för att stämma den här stackars Jakob Jensen. Den här stackars fiskaren. Stämmer han inför sjö- och handelsdomstolen. Och då vinner Fisk Jensen. Han får behålla. Ja, det är klart han ska få heta sitt fucking efternamn. Låt honom vara.
Som att någon som heter Claes Olsson skulle stämma Claes Olsson.
Ja, nej, men det är helt bizarrt. Men, sen i alla fall, och det vet jag inte, hade det varit i filmen, då hade det kanske visat sig att Böffpalle har mutat någon på högsta domstolen. För där går han och vinner sen.
När han gör det.
Så den här stackars fiskaren Jakob Jensen, han får ju lägga ner sitt livsverk. För att det sitter nog alla fetto i Marbella och är lack. Och liksom tycker att han äger namnet Jensen.
Men
grejen är så här. Han vann. Allt är frid och fröjd. There can be only one, som man säger.
Ja.
Men det här slår tillbaks.
Bra.
För att den danska opinionen, de ställer sig på Fiskjensens sida. Det blir liksom en klassisk David mot Goliat historia.
Så men jag googlar just nu på Jensens fiskerestaurang deras logga. Jag tänkte så här, har de tagit typsnittet, färgen, du vet. Ja. Inte ens det. Det är rosa och vitt.
Nej, det är bara namnet. Det är bara Böffpalle som har hybris.
Ja.
Men det blir i alla fall en jävla storm. Det är en Facebook-storm. Det här är så sent in i historien så att Facebook har kommit. Han får över 100 000 gilla-markeringar då. Mm. Alltså Jensen som har tvingats lägga ner. Och sakta men säkert så börjar karman göra sitt jobb. Mm. Och Jensens böffhus går sämre och sämre och sämre och sämre. Det kommer fler och fler lågprisrestaurangkedjor.
Uh-huh.
Jensen, alltså Böffpalle, han börjar lida konsekvenserna av sin liksom pissiga karma. Så att restaurangerna börjar gå skitdåligt. Han tvingas sälja massa dyrbar konst. Han tvingas sälja sitt hus. Han tvingas liksom...
Va?
Ja. Mm. Och till slut blir han tvungen att sälja då Jensens böffhus för alldeles för lite pengar mot vad han hade förmodligen förväntat sig. Och de går fortfarande skitdåligt. To this day, efter corona och allting, så har Jensens böffhus fortfarande inte återhämtat sig. Det går åt helvete för Jensens böffhus. Det är konstgjord andning. De har skjutit till 69 miljoner eller någonting i någon jävla rekonstruktion för några år sedan för att få hålla det här skeppet flytande.
Det har aldrig hänt, SAS Janne.
Nej.
Det är det som skiljer aldrig. En bra ledare mot en dålig ledare.
Ja, verkligen.
Det är Böffpalle.
Ja, Böffpalle har en del att lära.
Vi såg deras logga, deras tagline. Stora böffer, små priser.
Ja, precis. Exakt.
Det är jävla dåligt.
Exakt. Ja, nej. Men Anders Nikolajsen, som är vd för kedjan just nu, han hoppas att danskarna ska återvända till Jensens böffhus. Och det återstår väl att se. Historien är inte färdig än.
Nej, och det tycker jag att vi ska hålla utkik. Ja, ja. Hålla koll på vad som händer i saken.
Ja, men det, man kan ju också se, jag kan ju se en biopic om Böffpalle. Med någon liksom, en av de stora danska skådisarna. David Dencik skulle kunna bara gå upp 20 kilo och spela Böffpalle. Uppgång och fall.
Men vet du hur sjuka är jag? Att Jakob Jensen, alltså han är oerhört lik David Dencik.
Alltså fiskaren?
Fiskegubben är jättelik Dencik.
Aha, okej. Okay. Ja, det kanske passar Dencik bättre att spela liksom underdoggen.
Ja.
Och så får liksom Bo Thomas Larsen spela Böffpalle eller något sådär.
Där har vi det.
Ja.
Vi har ju Nexiko kontor i Danmark. Vi kan dra igång något här.
Ja, men jag tycker det. Jag såg den här danska Chorus Girls som utspelade sig i revymiljö på 70-talet i Danmark. Den var svinhärlig. Det här är lite samma låda på något sätt. Man skulle kunna göra en berättelse av det här.
Fan, vi håller som sagt... om någon där ute vill göra den här filmen med oss så hör av er.
Verkligen. Jag tror på den.
På med vignetten. Med den lilla inledningen så säger vi välkomna till avsnitt 122 av podcasten Recept Tack med mig, Niklas Niemi, och dig, Jerka Johansson. Hur mår du?
Jag mår bra. Alltså det är så jävla typiskt bara. Man måste bara få gnälla av mig pyttelite.
Ja. En sista gång.
Absolut inte sista gången. Det vet jag också. Men det är bara lite typiskt att man äntligen är ur en sån här jättejobbperiod och man ska slicka såren.
Ja.
Och ha lite me time. Och liksom bara, du vet, kanske podda på plats med dig, kanske gå ut och käka lunch, kanske klippa en bio mitt på dagen i en tom salong, kanske gå och bada på Centralbadet och ta en massage eller någonting, du vet. Men då är det klart att det blir vabb.
Jajamän.
Och att jag själv har fått någon dagisförkylning som bara sitter och bara trycker på hela sinussystemet, är helt uppfuckat. Och så sitter jag istället här i min jordkällare och fryser och spelar in klockan två, klockan 22 en måndag kväll.
Men jag kan ju ändå pigga upp med dig med att jag har ju lagat en rätt den här veckan som är andas raka motsatsen. Jag tycker att andas fest och bjudning och lyx, tycker jag.
Alltså när jag såg lite snabbt bara vad du hade lagat, så tänkte jag så här: nyårsmeny.
Ja, jag vet vad. Jag tänkte precis Satan. Samma sak. Jag borde bara spara till nyårsmenyn istället.
Nej, men det är så helt... Jag vet inte, du har gjort mycket gott och snyggt genom åren här, men här måste jag säga att det här känns som att det eventuellt är lite next level på den här skiten alltså.
Ja, men jag förstod att du skulle tycka om den, för att jag åt den och såg och tänkte att det här, varför sitter jag inte här med Jerka och äter? Du skulle uppskatta den här mycket.
Ja, ja.
Då kan jag ju bara säga vad det är då, så att ni som lyssnar hänger med. Det är alltså en gjort ytterfilé som är helstekt, med en potatis- och rotfruktskaka. Sen är det en puré på lök och rotselleri. Och till det rödvinssky då.
En rödvinssky som, den såg så djup och mörk. Den såg ut som ett liksom, som en kärn i Norrland.
Ja.
Alltså den var så blank och djup och mörk.
Mm. Ja, men den hemligheten bakom den är ju att jag förra helgen ställde mig och gjorde en egen kycklingfond. Gjorde en demiglass. Ja, kokade ner liksom alltså två kycklingskrov, alltså 6 liter fond. Kokade ner det till liksom alltså 3 deciliter max, 2 deciliter.
Åh, herregud.
Den blev riktigt djup. Och rostade den givetvis kycklingbenen då. Men den blev, det är därför gör man det en söndag, då mår man bra efter det.
Ja, det skulle jag vilja göra också.
Det kan du bara göra.
Jo, ja.
Ja, nej, men det ska vi prata om ett tag, tycker jag. Hur vi gjorde den.
Kul.
Jag vill bara, jag lever ju hemma med min familj. Och barnet i sig, ja, han har sina tantrums. Två år och störig. Till stor del störig faktiskt. Också gullig. Men så lever jag också med Maja. Många tror, alltså de som känner oss tror att hon är en vanlig person.
Ja, absolut. Hon framstår ju i mina ögon som en av de mest rimliga personerna som jag någonsin har träffat kanske.
Så här fungerande.
Ja.
Hon har ju sina liksom x. Står och knaprar på någon gammal buljongtärning i köket själv och ja
just
där.
Det.
Dricker buljongvatten och från eller vet det
mozzarellavatten
och sånt där skit. Hon är ju lite äcklig så där. Ja. Men jag ska berätta en hemlighet.
Ja, jag lovar att inte säga till någon.
Det är att det är inte hon som dricker vattnet. Hon är jättearg på mig för att jag har sagt det. Det är hennes bror.
Ah, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att det var du, att det var så här.
Nej.
Okej.
Okay. Nej, jag bara ta det sagt. Men då är det så här, hon nu på vintern får, inom citat, torra fötter. Du får, okej. Okay. Vad är det jag torra? Vem bryr sig? Hon har vad skulle de fötterna, vad skulle de vara mjuka för? Till vilken annan, varför är det så viktigt? Jättebra hårda fötter.
Ja, alltså man tänker inte så mycket på, alltså hur torra snackar vi? Är det så här hellboy-fnas liksom?
Nej, men det är vanliga fötter, ser jag det som. Ja. Lite hårt på hälen.
Mansfötter.
Nej, men nej, mina är hårdare. Så är det.
Ja.
Men hon pratar om det mycket ofta. Att hennes, om mina fötter är så hårda. Oj. Ja, okej. Okay. Och då så skulle hon då lösa detta. Jag brukar ge en fotpassage med massa jävla salvor och skit. Jättehärligt. Kolla på huset ihop på SVT och massera fötter. Tycker jag är mysigt.
Ja, det låter underbart.
Ja, men nu är det en egen kur då. Någon som går och lägga sig. Då kom hon liksom in i... hon var i badrummet väldigt länge. Så kom hon in i vardagsrummet innan vi skulle gå lägga oss. Och på sina fötter så har hon liksom 2 stora fryspåsar. Och så har hon liksom doppat sina fötter i olivolja. Och liksom lagt en handduk runt fötterna. Och sen påse på det här över med tejp längs vristen.
Fan.
Och hon bara ställer sig liksom så här och borstar tänderna och kollar på TV samtidigt som hon står i de här fötterna.
Men vadå, hoppar hon jämfota då sen?
Nej, det är en varsin fot.
Ja, det är varsin.
Ja, och hon bara ställer sig bredvid mig och borstar tänderna. Och jag bara, vad fan, vad är det här nu då?
Ja.
Vadå? Jag vad fan pågår? Fötterna. Ja, men det här säger här är alla. Man alla tar fötter, det kan man göra så här. Men då ska du sova dem där? Ja. Du sover inte nära mig med de där äckliga jävla... Alltså det blir som att det långtidsbakas över natten.
Ja. Nej, vad fan. Liksom, ja, det är lite...
Konfiterad häl. Och därför vill jag bara fråga dig.
Varför just olivolja också? Det är ju så här smakrik. Alltså kan man inte ta matolja?
Jo, det tycker jag man kan göra.
Eller liksom, ja, okej.
Okay. Generellt ha inte... Nej. Lås inte in dina fötter i liksom... I påsar på nätterna med tejp runt ristarna med olja. Nej, men
hon menar att alla gör det, eller vadå?
Ja, exakt. Och det är det jag tänkte komma till.
Mm. Nej, jag har aldrig stött på någon som har gjort det.
Nej.
Aldrig.
Du vet när man köpte du akvariefiskar när du var liten?
Nej, det... Nej.
Då fraktade man alltid hem dem i påsar. Så låg de liksom så här, ja. Och simmade runt där. Så finns fötter ut som två akvariefiskpåsar.
Det är också lite så här styckdetalj, styckmords...
Exakt.
Vibe med det hela liksom. Att det ligger två liksom avsågade fötter där längst ner i
exakt. Sängen. Och så hon fick sova in hos Harry. Jag tänker inte sova bredvid någon långtidsbakad konfiterad häl. Så jävla äckligt.
Hjälper det då?
Nej, för hon är fortfarande torra fötter.
Det är konstigt att just fötterna blir torra. Jag får ju torrt ansikte på vintern. Typ så här mina ögonbryn och min hårbotten och kanske mina polisonger blir så här torra för att det är så kallt i facet. Men fötterna är ju alltid bara insvepta i varma liksom varma sockor hela vintern.
Ja, men precis. Jag är bara... Ja, det var äckligt.
Ja, men jag tycker också att det är lite konstigt att ha torra fötter på vintern. Ja. Det måste jag ändå säga.
Alltså, mina fötter är som två liksom, ja, jag vet inte vad. Det är något av det hårdaste som finns. Jag har liksom ingenting av mjuk delar kvar.
Nej, men alltså, har du varit på... Ja, jag har en gång i mitt liv varit på en pedikyr.
Du måste ha micken.
Jo, jag vet. Jag ska ta en snus. Ta det lugnt. Nej, men jag och min kollega Vera gick för att fira någon gång att vi skulle få göra typ säsong 3 av Bonusfamiljen eller något. Så bara så här, men då går vi och tar en pedikyr och sen går vi och käkar middag.
Ja.
Och det var ju fantastiskt skönt och härligt. Men också problematiskt. Alltså man sitter där och så sitter det någon stackars, ja du vet, underbetalda slavar och pillar med äckliga innerstadsbors vidriga fötter.
Mm.
Men det får man ju bara tänka bort när man väl sitter där då, såklart.
Mm.
Men... Det är ju väldigt skönt. Men i slutet, då gör de ju någon typ av så här paraffininpackning på foten.
Mm.
Du doppar alltså dina fötter i typ stearin. Fast det är inte stearin, utan det är något annat. Men, det är typ som stearin. Och sen så har du alltså ett hölje runt fötterna. Typ ett blått paraffinhölje runt fötterna. Mm. Som en liksom smält kondom runt fötterna x antal minuter.
Nej, fy fan, äckligt.
Och sen tar du bort, sen drar de bort det som ett yttre hudlager. Och sen är du så len så att du liksom...
Ja, men då gör det ont att gå ju. Man ska inte vara så här len av fötterna. Man ska ju ha lite skydd.
Ja, men du är ju också finsk. Så det är inte jättekonstigt att du säger så.
Nej, kanske inte.
Nej. Men nog om det. Jag vet inte, jag är på din sida. Jag tycker att det är konstigt att Maja, hon behöver inte hålla på att packa in fötterna. Fan, smörj in dem och gå och lägg dig.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja. Det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har det, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också... Att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också
fyller skummets funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en liksom ställe som har pilsnerurkuell. Så har de alltid en, då har man, liksom en pilsnerurkuell certifierad tapster som genomgår liksom en, de är en ölmästare kan man säga. Ja. De genomgår en fyra dagars utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting. Mm. Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar mycket om.
Ska vi gå igenom den?
Men det är tål att upprepas.
Mm. Nummer ett då, skölj alltid glaset innan upphällning. Mm. Två, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men tre fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet. Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack.
Apropå konfiterad häl så ska vi nu prata om en nyårssupé.
Ja, eller bara en härlig helg rätt.
Ja. Jag känner också, nu var det väldigt länge sedan vi åt middag.
Ja, vi bokade vi inte in första december?
Första december kanske vi faktiskt gjorde. En torsdag eller fredag?
Nej, det är en fredag.
Just det. Mm. Ja, det vore asmysigt. Fan vad härligt. Ja, men vi behöver inte planera det.
Jag kanske bjuder på den här rätten.
Ja, det vore astrevligt.
Det? Mm. Det är alltså hjort ytterfilé.
Är det hjort eller är det dovhjort? Eller är det skillnad på dovhjort, kronhjort, dovhjort? Det är en vanlig hjort. Vanlig jävla hjort.
En vanlig jävla brukshjort.
Svennehjort.
Riktigt.
Det är ingen så här dovhjort som går och fjompar sig med stor krona och grejer nej. Det här är bara och ska spela Allan, utan det är en...
Det här är en jävla arbetarklass hjort från liksom Dalarna som springer över E4 och riskerar livet. Mm. Nej, men det är min favoritvilt detalj. Alltså detalj är sort. Alltså hjort. Det är som lagom mycket vilt i hjort, tycker jag.
Ja, det är fantastiskt kött. Fy fan vad gott det är. Det är som en oxfilé som har smaksatt sig själv innan man ens börjar jobba med den.
Ja, det är så jävla fint. Och det är inte alltid lätt att få tag i, men det här är inte sponsrat, utan jag beställer ju ofta via det som heter swedishwild.se som har den enda jävla detalj när det kommer till liksom svensk vilt. Går fort som fan att få hem. Jag tycker det är skitbra.
Fan, det vill jag också göra.
Så det är bara att göra tips. Men då är det den här gjort ytterfilén som är helstekt. Mm. Sen är det då en potatis- och rotfruktskaka. Typ en pomanna kan man säga, fast med rotfrukter i. Det är både palsternacka och morot och potatis. Mm. Sen är det då en puré. Jag tänkte att jag skulle göra en lökpuré. Det gjorde jag för många år sedan på en restaurang jag jobbade på. Alltså man kokade massa gul lök i mjölk och bara mixade det skitslätt. Liksom.
Oj,
det är ganska gott. Ja. Men så började jag googla på det och sen så bara insåg jag att det fanns någon. Jag kommer inte ihåg nu vem det var. Och det var en artikel från 2003, tror jag. Som hade gjort en lökpuré med rotselleri i. För att ge lite stadga och lite tryck. Och lite mer liksom
just det.
Kropp, som vi kan prata om. Mm. Så gjorde jag. Och så gjorde jag då en rödvinssky i då stekpannan som jag hade stekt köttet i. En väldigt enkel rödvinssky med min egen kycklingfond. Då. Mm. Där har vi rätten. Egentligen. Och vi kan väl ändå bara rävla upp det man behöver, som vi brukar göra. Man behöver hjort ytterfilé, potatis, palsternacka, morot, gul lök, rotselleri, grädde, mjölk, rödvin, kycklingfond, smör, timjan, vitlök, citron och persilja. That's it. Ja, det var ganska mycket. Men det är i alla fall det man behöver. Och det här är då det som är bra med den här rätten. Det är att allt nästan går att preppa. Alltså man kan göra det i en dag innan eller på liksom förmiddagen om det är helg. Mm. Så att i söndags, igår, när vi spelade in det här. Igår så när jag gjorde den här så var Maja och Harry iväg på en brunch vid 11. Mm. Och då passade jag på att preppa allting. Och då preppar man alltså lökpurén och potatiskakan. Så att du sen när man ska göra klart rätten, då är det egentligen bara att steka köttet, värma kakan, värma purén och liksom göra en sås efter man har stekt köttet. Mm. Så då tar det ju, alltså när man väl är igång sen, då tar det inte mer än liksom 45 minuter att göra klart det.
Ja, just det. Men väldigt bra.
Det är några timmars pill innan för att kakan ska svalna och skäras upp och sådär.
Återigen, så att, nyårskompatibelt. Man kan inte stå på nyårsafton och hålla på och göra grejer från grunden. Det ska vara preppat.
Så då, när man börjar preppen då, det är ju då att man börjar med kakan helt enkelt. Och då bara tar man massa timjan och vitlök, smälter det tillsammans med massa smör.
Mm.
Och sen så tar man sin mandolin och hyvlar upp då det är viktigt att man väljer ut nu. Stora potatisar, stora morötter, stor palsternacka. Så det blir liksom lite rejäla bitar av det här. Inte rejäla i tjocklek, för de ska vara tunna på en mandolin. Inte så att man liksom ser igenom dem, men tunna.
Ja, det är bra. Det är bra tunnhet.
Och när man har gjort det så lägger man allt man har mandolinat i en stor bunke. Slår över det här smöret med vitlöken och timjanen. Och sen så blandar man ordentligt. Varenda jävla del ska vara drängt i smör och timjan och vitlök.
Mm.
Alltså stå där och bara gojsa runt med händerna.
Mm.
Sen så tar man en form som passar den. Jag gjorde ganska stora, vida, runda puckar istället för höga, små.
Mm.
Och då tog Gabriel, för fan.
Mm.
Jonsson. Ett gott
just
land.
Det, just det.
Mm. Han har ju skickat sitt nya liksom gjutjärnsbläck, eller kolstålbläck är det väl.
Just det.
Som en liten form, som var kanon till det här. Men det man gör då, att man klär formen med bakplåtspapper och sen så bara tar man egentligen, inte så jävla noga, men man fyller i lager med potatis, morot och palsternacka så att det liksom täcker upp hela uppvägen upp till kanten. Och nästa steg, det är bara att man tar resten av smöret och bara häller över det. Det som är kvar i bunken. Sen tar man på ett nytt bakplåtspapper på toppen på detta och sen sätter en tyngd som täcker hela ytan.
Just det.
Typ en ny plåt eller någonting.
Ja.
Och sen så bakar man den här då i ugnen i typ 200 grader.
Mm.
Ungefär 50 minuter, en timme. Det ska vara helt liksom mjukt och genom. Ta ingen färg då för allt är täckt.
Ja, just det. Det blir bara kompakt och liksom...
Exakt. Så under tiden då, saken är i ugnen, då tar man gul lök och rotselleri. Skär upp dem i ungefär lika stora kuber. Och sen så upp en kastrull med grädde och mjölk. Och kokar detta ungefär i 45 minuter kanske. Alltså lök tar tid och blir mjuk.
Ja, just det, just det.
Och när allt det där liksom under tiden det där kokar så kommer då din potatiskaka troligtvis bli klar någonstans där.
Mm.
Och då tar man ut den och bara tar bort allting och kollar hur det ser ut och känner på det. Ja, mjukt och bra, härligt. Och sen tar man på tyngden igen och så ställer man ut den på en balkong eller vad fan man nu har utomhus så att den får stå under tyngd och kylas ner.
Och sätta sig.
Exakt. Och när man har lagt ut på balkongen då är det bara att börja mixa purén då. För nu är allting mjukt.
Mm.
Och det här är viktigt att man liksom verkligen får, man inte tar med för mycket av gräddmjölken så att den blir för lös direkt. Att man får liksom sila bort och lyfta upp bara själva innehållet.
Mm.
Och lägga i en mixer och sen så mixar man jävligt länge skulle jag säga. Alltså det ska vara riktigt slätt. Alltså på högsta fart i 4-5 minuter.
Mm.
Och så kan man spä lite med mjölk om man vill ha det så. Mm. Och sen när man gjort det så är det bara hälla upp den där i en matlåda eller skit och ställa in den i kylen.
Mm.
Och där är ju preppen klar egentligen. Sen är det dags när det har gått några timmar. Då tar man fram sin potatiskaka. Tar fram den ur bläcket. Vänder upp och ner på den. Och sen så stansar man ut de portionsbitarna man känner för. Jag tog liksom en liten skål och gjorde runda ringar.
Ja, just det.
Och sen tog jag liksom resten av bitarna så skar jag upp dem i portionsbitar och la in i matlåda. Så åt vi dem idag.
Ja, just det.
Men det kan man liksom, beroende på hur många man är och så här, tillfället så kan man välja hur pass ekonomisk man ska vara i form av hur man liksom stansar ut den.
Ja, och man kan ju skära bara rutor om man vill.
Det kan man också göra.
Göra det enkelt för sig. Ja.
Men det är kul med ring. Det är, man
ja, det är kul. Jag tyckte också det var, jag tyckte det var kul.
Och när man har gjort det i alla fall, då tar man, det är samma då, om man har då till exempel ett kolstålbläck. Eller bara en, man kan till och med göra i en gjutjärnspanna.
Mm.
Så tar man potatisen, lägger den med lite olja i botten. Och sen så tar man smör på toppen. Och sen så kör man in den i ugnen på 180 kanske.
Igen alltså?
Igen. så att den får värmas upp, nummer ett. Men också att den får lite mer färg.
Mm.
Och då kommer den kanske inte få så mycket färg på toppen. Men däremot under så steks den liksom underifrån i den här pannan.
Ah.
Så jag kan verkligen tipsa folk om att kolla upp ett Gotlands sortiment. Han har ju det här kolstålbläcket som är skitbra. Jag stekte också ägg i det. Det var kanon. Bara på plattan. Skitsamma. In med den i ugnen. Och det tar ju liksom 30 minuter kanske för den är varm ungefär. Då har man god tid att liksom putsa sin hjortfilé.
Fin bit.
Fin färg. Alltså. Och den här har ju legat ute oerhört länge nu. Och riktigt rumstempererad.
Mm.
Så att den som börjar så här torr på ytan.
Mm.
Det är viktigt för att få bra stekyta sen. Och salta, peppra, förbered sådär smör, vitlök och citronskal och timjan så du sen kan ösa köttet med.
Mm.
Och i det här läget kan du också bara lägga upp din lökpuré i en liten kastrull med lite smör och sätta den på ettan så får den liksom så går värma på sig lite.
Mm.
Sen är det dags att steka köttet då. Och då jobbar vi inte som Maja med olivolja utan vi har neutral olja, varm panna och sen så ger du den liksom så bra yta du kan få. Och den här ytan blev oerhört bra tycker jag.
Ja, det är väldigt fint. Väldigt
och det där är för att man har då låtit det liksom torka ordentligt köttet och att det är torrt kött.
Mm.
Sen är det ju bara att gå i med det goda. Fullt ös på pannan, i med mycket smör, vitlök, timjan, citronskal.
Mm.
Och sen får det där liksom bara bubbla till sig och så vinklar man pannan neråt lite så allt smör hamnar och bubblar upp sig.
Då mår man så bra när man gör
och
det.
Och sen är det bara att ösa. Ösa, ösa, ösa.
Mm.
Kanske någon minut eller två.
Mm.
Och när det här är klart, när man brynt det där köttet, då tar man ut sina potatiskakor då.
Just det, då börjar de bli klara där. Ja.
Då börjar de bli klara. Och så kan man då sätta sin plåt på en spis bara. På tvåan. Så får den stå där med liksom kanske lite folie över. Samtidigt som man då sänker värmen i ugnen till 120.
Mm.
Och så kör man klart köttet i ugnen helt enkelt.
Just det, och du kör till?
Ja, men 55 körde jag till.
Mm.
Och det är nu då när man har köttet i ugnen, potatiskakan på spisen med folie över, purén är lite står där och puttrar på sidan.
Mm.
Då tar man, lyfter ur liksom allt bös i sin köttpanna som är liksom, med liksom citron och vitlök och timjan och sådär.
Mm.
Och sen så värmer man upp den här pannan igen. Och slår på liksom bara rött vin rätt ner i det här stektjosanet som smakar så gott.
Mm.
Och så kokar man ner det här rödvinet ganska hårt och ordentligt.
Mm.
Och när man har gjort det, när man känner att nu börjar det bli lite simmig liksom, det här rödvinet, det är bara rödvin liksom, och lite smör. Då kör man ner sin demi-glace då, eller kycklingfond som jag hade i frysen.
Aha.
Och sen får det där gå ihop och koka ner. Och när man känner liksom så här, nu börjar den bli liksom tjock och härlig.
Mm.
Då kan man vara härlig och bara så här, sigla över den där i en kastrull istället. Lätt att hålla koll på en sås i kastrull kan jag tycka.
Mm, verkligen. Du får bort lite mer bös där också. Det där
ja, men exakt. Det är lite små grejer. Och sen så kan man ju smaka upp den här med lite citron och salt och peppar. Och kanske någon smörklick och mixa den här och blanka av den. Mm. Om man vill.
Mm.
Sen så är det ju, ja, köttet nu är klart. Det tar typ kanske 10 minuter, en kvart i ugnen. Får ligga och vila i, ja, 5-10 minuter räcker tycker jag. Och sen så är det bara att tranchera upp köttet helt enkelt.
Ja, det där. Det är inga ben i den, är det?
Ja, det är så gott att känna när man har den här köttet som bara är så perfekt. Mm. Det är så, man bara känner kniven bara glider igenom den här jävla filén.
Det ser väldigt bra ut.
Det är som att skära i smör. Och sen så är det dags att lägga upp då. Och då jag började med lökpuré i botten som är en ganska stor klick.
Mm.
Och så placerade jag, då flippade jag kakan då så att den fick den som var stekytan neråt.
Ja, såklart.
Och så lägger jag den på purén. Och sen så placerar jag bara köttet i någon typ av liknande båge som den här potatiskakans form är. Och sen så la jag liksom sås bredvid köttet helt enkelt. Jag gjorde misstaget här också att jag la på lite sås på köttet. Man ska aldrig lägga sås på stekytan. Stekytan är ju så fin.
Ja, men det där är ju så jävla svårt tycker jag. Med plejta med sås alltså. Fan vad det är knepigt. Jag tycker man alltid gör fel på något sätt. Ja, antingen så lägger man det under som en spegel och då blir det liksom att den inte riktigt kommer fram. Eller så drar man den över köttet för att det ska se goffigt ut och då täcker man allt. Alltså det är så jävla svårt.
Ja, nej men alltså det är en klassisk jävla liksom bistrorätt det här egentligen. Alltså, man ska kunna få den på prinsen, jag vet inte.
Ja, det är jättefint. Jättefint.
Den blev jättegod och väldigt känns lyxig på något vis.
Jag tycker det känns lyxigt också. Alltså, det är lite extra mile att ha den där purén under potatisen. Annars hade man ju, den där rätten hade kunnat vara bara potatisen och köttet och såsen ju.
Mm.
Men att det finns en liten puré där också som adderar ytterligare en annan textur och en till smakdimension. Det är fan, det är jobbat alltså.
Ja, men det var väldigt, jag tycker att få in rotceller in i lökpurén gjorde väldigt mycket.
Ja.
Ja, men det var jättegott. Och det tycker ni alla ska testa. Faktiskt.
Ja, jag gjorde ju någon gång dovgjort filé för något år sedan. Gjorde jag ju dovgjort filé med rotselleripuré och smörstekt spenat, citronspenat.
I podden? Ja. Som du bjöd mig på också hemma hos er en gång.
Och rödvinsskiva. Den var ju den är lite besläktad med det här ju.
Ja, ja.
Just alltså, rotselleri och vilt är ju, ja. Det har ju något.
Ja, men så rotfrukter är ju så bra med vilt, så är det bara.
Mm.
Jag hade en plan om att jag skulle liksom egentligen pensla köttet med såsen när det ligger och vilar. Bara ta en pensel och pensla med lite sås. Och sen liksom, det borde jag gjort. Ah. Jag ångrar mig jättemycket. Och sen rulla den i extremt fin skuren persilja så man får liksom en grön
just
kant.
Det. Ah.
Det hade varit snyggt du.
Det hade varit jävligt snyggt.
För man penslar köttet så då kommer det vara perfekt. Så det är en ganska simmig sås också. Då kommer det, liksom, det kommer fastna perfekt och bli väldigt som en grön matta runt om.
Ja. Ah. Det är lejontornet,
ja.
Liksom kvalitutta på den typen av hantering.
Det vill jag gärna se någon som lagar rätten och taggar oss att de har gjort det.
Ja.
Och vi vill inte se någon slarvigt skuren persilja då.
Nej, den ska vara pulveriserad nästan.
Ja, det ska vara som en jävla golfgreen ska det vara.
Ja, alltså jag tänker så här, hade jag försökt ge mig på det där och göra en matta då hade det blivit en liksom, grön bladgoja bara runt som faller av och liksom inte.
Men alltså, när man alltså det finns ju ett väldigt bra trick när man skär örter.
Mm.
Det är ju att man tar hela bunten och så bara viker man den och viker i flera olika lager till liksom liten boll.
Mm.
Så liten boll som du bara man trycker ihop den liksom. Och sen så skär man så fint man kan då.
Ja, men jag tänker örter tycker jag, alltså när du hackar urter, det finns ju ändå vätska i dem. Det blir ju ändå lite guckigt. Jag tänker mig att man vill ha en torr. Om du vill ha det som en golfgreen, då vill du nästan ha en så här. Jag vet inte hur man skulle göra på fransen, typ frystorka urterna så att det blir verkligen.
Men just blad, kruspersilja är ju väldigt torrt.
Mm.
Alltså blad blir nog sämre, tror jag. Men just krus tror jag faktiskt blir väldigt bra. Men ja, så att det vill jag i alla fall se om ni lagar rätten att ni testar det.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Abbo Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
En riktig jävla banger har gjort här. Och nu är det ändå bara en månad kvar till nyår. Vi kommer ju förmodligen ha en nyårsmeny vart det lider också. Men det här är som en bubblare på nyår, tycker jag.
Ja, men exakt. Man får unna sig någonting nu i fan, du vet, det är liksom november.
Ja,
skiten har bara börjat. Man får fan ta vara på livet.
Det här är den allra svåraste månaden.
Det är det. Man inser liksom i motvind att så här, det har ju inte ens börjat än. Det har ju inte börjat än.
Nej, men alltså jag som sagt har ju varit hemma med sjukt barn idag som inte ens är sjuk, du vet. Men det är lite snor och det är lite hosta, men det är ändå läge att vara hemma liksom från förskolan. Och så var vi hemma hela dagen och liksom varvat Bullybumpa-familjen.
Ja, gott.
Alltså det finns ju 8 säsonger någonting.
Ja.
Och det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt för att han älskar det så mycket liksom. Ja, det är ju som hans andra familj typ. Han kan ju alla har sett alla avsnitt 1000 gånger och det, men det enda är när man tittar på det, för de är ju så jävla duktiga föräldrar. Alltså de gör ju grejer med sina barn hela tiden. De är med och lagar mat och de äter all mat, du vet. De sitter och äter så här rå lök och liksom ärtor och de är alltid ute i naturen. De gör alltid aktiviteter med sina barn, så man får ju så jävla dåligt samvete för att man själv sitter där som en fat piece of shit och kollar på TV hela dagen liksom med sitt barn istället för att gå ut och göra någonting. Så eftermiddags fick jag lite ångest och så klädde vi på oss till slut och gick ut i parken. Det har ju precis fallit lite snö.
Ja, just det.
Det är liksom frostsnö över söderort och vi gick upp till en så här elljusbelyst park uppe på höjden här. Och helt ensamma i parken stod vi och liksom bara frös. Och jag bara kände så här, precis som du sa, det har bara börjat. Det är så långt kvar nu med det här. Ja. Så jag fattar inte hur fan ska gå till alltså.
Nej, det är speciellt. Alltså jag tror att det är karaktärsdanande på något vis. Alltså därför vi mår så bra på sommaren ju. Så är det ju också.
Jo, men tänker också det. Jag tänker på det när man ser barnen, mina stora barn, när de går till skolan, när det fortfarande är mörkt ute. Mm. De huttrar, går till tunnelbanan i mörkret och liksom, jag ser på dem så här, ni förtjänar inte det här liksom, det är tungt. Mm. Det är mörkt, det är tungt. Samtidigt vet man, det där man själv gjort när man var liten. Och man, alltså man klarar ju det. Man sket väl för fan i det.
Ja,
det är. Och det har ju som sagt gjort en till den man är. Man är ändå stryktålig vad det gäller kyla och mörker på något sätt.
Men jag skulle vilja se liksom en riktig liksom studie på hur vi skulle klara en extrem situation i, alltså man utsätts för kyla som ett experiment, som svensk eller nordbo då, jämfört med liksom någon läcker lax ner från Italien.
Mm.
Alltså, har det gett oss någonting?
Ja.
Den här, deppigt om italienarna, vet du. Ja, det är väl ingen far.
Nej, men folk skulle ju liksom skratta åt oss. Att vi ens håller på med det här. Om de såg hur vi har det.
Man har bara ett liv. Jag tror inte att det kommer... Någonting måste göras åt vintrarna för en själv.
Ja, alltså jag känner det också mer och mer. Alltså jag vet inte, jag tycker det blir svårare och svårare för varje jävla fucking vinter att klara av dem. Jag går verkligen in i ett mörkt rum. Alltså det är på riktigt det här.
Ja, men jag skiter i mörkret. Alltså jag kan tycka att det tänder lampa och käften, kan jag tycka. Men just det här, alltså, jag gillar inte när det blåser kallt bara.
Ja, men kylan och den långa perioden som man känner framför sig, så tänker man så här, okej, det kommer med en liten ljusning här kring jul, det kanske blir lite mys typ, men sen så börjar det om igen och januari är så lång och februari är så långt och sen slutar det inte förrän mars, tror man kanske att det ska komma någon liten ljusning, men nej, det fortsätter hela vägen in i fucking april.
Kommer du ihåg hur länge sedan det var midsommar och juli?
Ja, det är...
Lika långt som det därifrån till nu är det kvar till det blir lite drägligt ute.
Ja, det är som jag tänker på. Men jag tänker så här, den här hösten har gått så fort för att man har jobbat så jävla mycket. På gott och ont så är det ju nästan... Man förstår ju typ att folk blir arbetsnarkomaner för att bara slippa hinna tänka på hur jävligt det är.
Ja, nu är det därför gått helvete för Portugal och Spanien. De har det för bra.
Ja, jag vet inte. Jag vet bara att det kommer bli tungt.
Det är därför vi lagar god mat på vintern. Alltså vi lägger tid på det för att man ska känna liksom att det är värt att ha ett liv.
Ja, jag vet. Det är där jag känner lite räddningen kommer finnas nu. När jag också har mycket mer tid och det är mörkt och tiden går långsamt. Då kan man i alla fall trösta sig med att så här, ta sig tid och laga ordentliga jävla middagar.
Mm. Det är faktiskt viktigt. Det är fan nog det, alltså, får mig att liksom tycka att det är roligt med vinterhöst, att man liksom tar sig tid med det just.
Ja, vi får väl liksom på något sätt bara summera med att vi känner att vi fyller ett syfte med den här podden.
Ja, nu gör vi det.
Ni som lyssnar, vi är med er och tillsammans så tar vi oss igenom den här vintern genom att laga så jävla mycket god mat vi bara kan. Och ta inspiration från framförallt då Niklas recept senaste halvåret. Eller senaste två åren egentligen som vi har hållit på.
Nej, inte så.
Men laga de här, mys. Lyssna på podden, laga samtidigt. Det är därför vi finns.
Preppa. Lägg typ av prepp.
Ja, nej men alltså det när man väl har börjat med ordentlig prepp.
Men du förstår inte hur bra jag mådde då i söndags när Maja drog iväg där vid 11 på brunch med Harry och kommer hem vid 4 och jag bara svansar runt i köket och vispar runt mina såser och preppar långsamt, metodiskt och lyssnar på fotbollspodd.
Nej, det är ju drömmigt alltså. Det är faktiskt, jag har ju köpt alla ingredienser till att göra braised short rib med mashed potato som jag bara har blivit besatt av på senaste tiden. För att det dyker upp överallt på Instagram, just den rätten. Du vet vilken jag menar liksom. Det är en vanlig rätt, det är en välkänd rätt. Men vi har aldrig lagat den i podden och jag har aldrig lagat den själv. Och jag bara ser framför mig just det där med att liksom bara bräsera köttet först i pannan och sen gå in med en liten sofrito och massa rödpang och tomatpuré, låta det där koka upp och sen göra en len potatispuré, lägga de här, köra in i ugnen i liksom 2 timmar, sila av såsen, lägga upp den här köttbiten på potatispurén och sen bara ringla över den här djupa såsen, skära över lite gräslök och sen bara dricka det med ett Barolo. Tack och hej.
Ja, du ser. Livet är bra.
Då blir plötsligt november lite lättare att ta sig igenom.
Vi får se om den här rätten dyker upp här i podden framöver.
Ja, framförallt eftersom det är första gången jag lagar den så är det lite vanskligt och ha den kanske som en tutorial. Du vet ju, du kan ju tänka dig hur det kommer gå. Men jag ska göra ett försök. Jag ska göra ett ärligt försök.
Ring mig när du ska göra potatisprem, för det där kan jag.
Jo, men du har lärt mig det. Jag vet.
Ja, bra. Ja.
Snälla någon. Den kan jag.
Ja, bra.
Jag vet, jag ska koka upp det, låta det svettas i pannan, sen ska jag pressa det, sen ska jag blanda det med mjölk och smör, hej och hå, sen ska jag ställa in det i kylen med plast över så att det sätter sig, sen ska jag bygga den igen.
Helvete.
Ja,
snyggt.
Jo tack, den har vi koll på.
Bra, mycket smör. Hörrni, vi säger väl att vi tackar fan för den här veckan, tycker jag. Vi har haft det trevligt ändå.
Ja, jag mår lite bättre nu faktiskt. Jag mår faktiskt lite bättre. Men idag i parken vill jag bara säga att idag i parken, när det var en kall halvmåne som lös över Hökarängen. Och då kände jag kände, det var tungt. Och jag såg en snabb filmrekommendation bara.
Ah, ja, okay.
Innan vi avslutar. After Sun. Alltså det är något av det starkaste, bästa jag sett på, jag vet inte hur länge. Den finns att hyra eller köpa på Viaplay. Den har vunnit massa priser. Den gick väl inte kanon på bio, för det är en ganska arty, långsam historia. Men den var något av det jävligaste jag sett alltså. Jag var helt drabbad efteråt. Och jag ska liksom inte spoila för mig, men den är väldigt känslosam. Men den är, man måste vara gjord av liksom, först och främst måste man vara helt dum i huvudet och gjord av stål för att inte bli helt knäckt av den alltså. Den var så jävla bra.
Men vad kul, det är det vi ska lyckas göra nu med Böffpalle.
Ja, Böffpalle. Fan, jag känner att jag brinner för Böffpalle. Alltså,
komma in
från det svenska hållet och berätta om det också. Inte på ett självgott danskt sätt, för de kommer skildra honom som en hjälte på något sätt.
Ja, nej, visst, det här ska ju vara en riktig fuck up.
Ja,
som sitter i som någon källare och poddar.
Böffpalle och sen Fiskjensen, underdoggen.
Ja.
Rättegångsscener.
Ja, visst.
Du vet, A Few Good Men-aktiga rättegångsscener fast i Danmark.
Det var också så här,
det finns små detaljer i den här historien som jag inte berättade, men liksom att den första restaurangen, Jensens Böffhus, då serverades maten bara av kvinnor i storblommiga klänningar som hans hustru hade sytt.
Oj, ja.
Det är också där, det här är också en scen liksom att ja, han visst. Jag vet inte. Det kanske var lite så här Hooters känsla på, men det känns ju inte
ett porträtt av uppgången. Alltså det kan verkligen vara liksom en riktig liksom bild på ja. Liksom throwback grej till vad var det? 60-talet. Nej fan.
Ja, men det lär ju ha varit 70-tal. Det lär ju ha varit 70-tal.
Ja, det
också
är perfekt.
Tacksam epok också.
Ja, vad snyggt.
Men jag kan inte sluta tänka på hur man skriver den scenen där han får reda på den här Jensen. Kanske, ja, sitter han i en limousin och kör förbi den.
Ja, eller sitter han på en båt alltså nere i marinan. Du vet, sitter och
ja, dricker champagne med massa ja. Kvinnor och liksom lever ja. God. Och sen bara ser han bara kisar mot en ja. Skylt in i hamnen.
Vad helvete.
Ja. Vi spånar vidare. Ja.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat den här veckan och laga maten och som sagt tagga oss och rulla in köttbiten i denna golfgreen och visa oss hur det går till.
Ja.
Vi hörs nästa vecka. Puss.
Det gör vi. Puss hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.